Ibland möter vi bibeltexter som utmanar oss. Ibland möter vi till och med bibeltexter som provocerar oss. Och idag möter vi en bibeltext som gör både och. Det var med stor glädje som jag placerade den här predikan och den här temat i Johanna Bullers händer. Det kändes bra att vara föreståndare och kunna säga att Jesus möter en desperat kvinna. Varsågod, Johanna. För det är någonting, det finns små nyanser i den här texten och det finns stora saker som verkligen skakar om mig, som berör mig och som provocerar mig. Och ibland när vi läser texter och så förväntar vi oss att någon ska smeka en lite medhårs, så kommer en text om den här som verkligen inte gör det. Vi kommer inte alltid att förstå allting. Vi kommer inte alltid att förstå allt vad Gud gör. Men det är ju ingen ursäkt för att inte försöka. Att våga gå på djupet och ta texterna på allvar och se vad kan det här säga mig idag? Så jag undrar, vad kommer den här texten att göra med dig idag? Markus skriver om när Jesus är utomlands och han skriver så här. Jesus begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men lyckades inte hålla sig undan. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syrisk fenikisk härkomst. Nu bad hon honom driva ut demonen ur hennes dotter. Och han sa, låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, svarade hon. Men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar. Och då sa han till henne, för de ordens skull säger jag dig, gå hem. Demonen har farit ut ur din dotter, och hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen. Jesus är alltså utomlands. Han är på hednisk, och det är bra att säga det tydligt och klart. Hednisk betyder icke-jude. De flesta av oss som är här idag är just hedningar i ordets strikta bemärkelse. Det vill säga, vi är icke-judar. De allra flesta av oss. Och han befinner sig på oren mark. Alltså platser där det ens var tveksamt om man skulle gå som en rättrogen jude. Och det står också tydligt att han inte är där för att missionera, utan han är där för att dra sig undan. Det har hänt väldigt mycket saker innan, och nu drar sig Jesus undan. Kanske till en plats där ingen skulle söka honom, eller ingen skulle tro ens att han skulle gå. Kanske till en plats där han får vara fred. Alldeles innan han gör detta så har han undervisat om, i Markus evangeliet, om rent och orent. Och där brottats med de här sakerna. Och där slutpunkten i den undervisningen är, från Markus 7 och 20. Men han sa, det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Så inifrån ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna. Där det pratas mycket om vad det var som gjorde någon oren. Var det allt de här yttre uttrycken? Var det de här sakerna man skulle undvika och inte röra vid? Vad var det för någonting? Och så vände Jesus på det strax innan den här texten och säger, det är det som kommer ut från oss människor som gör oss orena. Så där är han nu. Han har sökt sig undan för att få vara i fred. Och så kommer det en grekisk kvinna. Det står tydligt att hon är av syrisk, fenikisk och härkomst. Och det är för att betona att hon inte var en jude, utan hon kommer någon annanstans ifrån. Och hon gör det som bara två personer, mig veteligen i Markus evangeliet, gör. Hon kastar sig ner för hans fötter. Hon ber honom om hjälp på sina knän. Hon ödmjukade sig inför mötet med honom. Någonting i det hon hade hört om Jesus fick henne att tro att trots att alla konventioner sa att hon inte ens skulle tilltala honom, trots att hon aldrig egentligen hade ens rätt att komma i närheten av honom, så gjorde hon det ändå. Någonting som hon hade hört eller någonting inom henne fick henne ändå att försöka. Det Jesus säger är i våra ögon häpnadsväckande, tror jag. Han säger: låt barnen äta sig mätta först. Det här texten har många gånger tolkats som att judarna är ju Jesu eget folk. Det han själv är sänd först och främst för att omvända, för att hjälpa och för att sen kunna gå vidare. Där någonstans händer någonting. Och då tänker man att det är först och att det är där någonstans som nyckeln till den här texten ligger. Och det finns en nyckel där. Men Jesus fortsätter ju och så säger han: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Och hundarna var ett vanligt, vad ska man säga, namn för de andra folkslagen. De som inte var judar, för hedningarna helt enkelt. Men det var ändå något av ett skällsord. Det var ändå nedlåtande och det var ändå någonting som fick det att lyfta upp det egna folket och se ner på det andra folket. Varför väljer Jesus det ordet? Jag har läst flera kommentarer där folk försöker säga, men det står ju kynarion, det är ju de små hundarna. Han tänker säkert på de söta små hundarna, Jesus. Ja, det kan man ju tänka om man vill. Och jag tänkte på det. Visst hade det varit fint om jag hade haft jättefina söta hundar som hela tiden hade åkt bakom här i presentationen. Sen hade jag tänkt på den sortens hundar när jag kom till den här texten. Och så tänkte jag, vad fin han är, Jesus, som tänker att de är så där söta. Men det är ju inte det texten säger, eller hur? Utan texten säger ju att Jesus tilltalar dem som många judar skulle ha gjort, för att inte säga alla. Och frågan blir då, varför? För det Jesus gör där är inte så chockerande för de flesta judarna. När de hör honom säga det, då skulle de bara tänka, ja, men så är det ju. Det är ungefär som att vi kan kalla 08 08. Eller hur? Det är konstigt, så är det ju inte. Det var så man talade om de andra folken helt enkelt. De var ju icke-judar, de var hedningar, de var hundar. Det var inte mer än så. Men många av oss känner ju Jesus på ett annat sätt, eller hur? Och därför sticker hans ord i våra ögon. Jag tänker på vem det är mer som hör det här. Talar Jesus bara till den här kvinnan? Talar han även till lärjungarna som finns i rummet? Troligen finns ju någon mer där i och med att Markus kan skriva om det. Men jag tänker också att Jesus talar om detta på ett sätt som gör att Markus tror att detta angår även oss. Av alla händelser som han är med och beskriver som Jesus gör, så väljer han ju ändå ut. Han kunde inte skrivit om allt som Jesus har gjort. Han har valt ut den här texten. Och jag tror han har gjort det för att den på något sätt även angår oss. Så vad säger då kvinnan när hon hör dessa hårda ord? Går hon därifrån bedrövad? Nej. Och det får vi komma ihåg, att hela samtalet har inte utspelat sig ännu. Utan hon gör någonting som väldigt få av oss skulle vilja göra. Hon ödmjukar sig ännu mer. Hon fäster inte blicken på att det är först judarna som ska ha Jesu välsignelse och sen alla andra folk. Utan hon fäster sig på att till och med en hund kan ju få smulorna av det. Och någonstans inom henne så tror hon att till och med de smulorna skulle kunna räcka för att hjälpa min dotter. Så istället för att gå i polemik med Jesus så ödmjukar hon sig ännu mer och så säger hon: ja, herre. Alltså, där kommer det verkligt uppseendeväckande. Hon säger: ja, herre. Eller: nej, herre. Du har rätt. Hon ger Jesus rätt. Jag frågade de anställda i veckan här om vad som skulle hända om vi hade hört att någon i församlingen gick runt och kallade andra församlingsmedlemmar eller någon annan för hund. Ja, ja, då hade vi fått ta ett samtal med den personen. Eller hur? Kvartssamtal. Och så här kan vi inte bete oss, va? Förstår ni vad jag menar? Och jag tror att ingen av oss skulle ju kunna säga så där. Någon av oss, typ alla, skulle någon gång kunna tänka så där om någon människa. Men vi skulle aldrig säga det, ännu mindre skriva det i Bibeln, eller hur? Och vi skulle ju aldrig vilja erkänna det heller. Men när Jesus möter henne med den vanliga judiska ingången, vi är ju någonting annat för mer, gentemot den här kvinnan, då ödmjukar hon sig och så säger hon, till och med hundarna får ju smulorna som barnen lämnar. Och det svaret gör någonting med hela den här berättelsen. För hennes ödmjukhet, då ger Jesus henne rätt. Tänk hur många otroligt spännande diskussioner Jesus har haft med folk från alla möjliga slag, med lärda män i templet och överallt. Varenda gång så vinner Jesus. Har ni tänkt på det? Tänk alla gånger som han diskuterar allting från hur man ska ge skatt till hur man ska förhålla sig till livet efter döden. Och han vinner varenda diskussion. Men här ger Jesus kvinnan rätt. Han säger, för de ordens skull säger jag dig, gå hem. Din dotter är fri. Det som också är anmärkningsvärt är att fastän Jesus tilltalar henne så tilltalar, tänkte ni på hur hon tilltalar honom? Hon säger, Herre, Kyria. Hon tilltalar honom som om han vore även hennes herre. Och hon har rätt. Och hon får hjälp. Det verkligen anmärkningsvärda när folk läste Markus evangeliet i början, det var inte vad Jesus kallade henne för. Det är det idag. Det är det anmärkningsvärda när vi läser den här texten. Det verkligen anmärkningsvärda, det är i den här texten att Jesus ger kvinnan rätt. Han ger henne det hon ber om. Han säger, för de ordens skull så har du blivit bönhörd. Han lyfter upp henne och gör henne faktiskt till en förebild för oss. Vad kan man då lära sig av den här texten? Vad kan man då se? En sak jag tänker på är att Jesus är där för att vila. Han svarar henne motvilligt, men han svarar henne ändå. Vi behöver alla vila, vi behöver alla dra oss undan. Och när vi gör det så kanske vi är som mest sårbara. Att vi inte orkar tänka på någon annan än oss själva. Jesus svarar ändå kvinnan, motvilligt, men ändå. Han lyssnar på henne och han hör vad hon säger. Jag tänker på vilka det är som hör Jesus. Vilka är det som hör Jesus säga det här? Är det lärjungarna som även har hört honom predika om rent och orent? Är det de i det här huset? Det är fler än bara kvinnan och Jesus där. Och det är också så att Markus tycker att detta är så anmärkningsvärt. Att han skriver ner det och tar med det i Markus evangeliet. Så vad finns det då vi kan lära oss av detta? Ibland när vi diskuterar, jag vet inte hur många av er som gillar att göra det. Jag diskuterar gärna och ofta och mycket. Och bland det svåraste som finns med diskussioner, jag vet inte om det här har hänt en gång, men det har hänt mig en eller kanske två gånger. Så diskuterar man med någon och så inser man att den andra har rätt. Ja, några av er känner igen er och för andra är det här helt otänkbart. Det har med självinsikt att göra och jag har börjat gå den vägen sakta men säkert. Någonstans mitt i den där diskussionen, när man har så starka argument och man vet precis allting, så inser man, vänta lite nu. Någon annan har rätt. Hon har rätt. Och då är frågan, vad gör man med det? Ofta så gör vi det som vi har sett på tv varenda dag. Vi dränker dem i andra motargument som oftast inte har med saken att göra. Är ni med? Ja. Sätt på tvn, vänta på nyheterna, det kommer. Det är en väldigt vanlig teknik, eller hur? Men ibland så tror jag vi kanske att vi skulle se vad Jesus gör här. Han lyssnar på vad kvinnan säger. Och så säger han, du har rätt. Och så ger han henne det hon önskar. Jag tror att vi skulle behöva höra det, och jag tror att vi skulle behöva göra det. För jag tror att ibland när vi diskuterar, kanske särskilt om sånt som är viktigt för oss, till exempelvis vår egen tro, så sitter det så långt in att kunna erkänna att någon annan har rätt. Ibland blir vi så upptagna med att vinna diskussionen att vi hellre förlorar personen. Och där tror jag vi kan lära oss någonting av Jesus just här och nu. Hans fokus ligger faktiskt någon annanstans. Tänk på det om du någon gång skulle råka vara i ett samtal och höra någon annan ha argument som faktiskt är rätt. Det är stort att kunna erkänna det. Att ge någon rätt är svårt. Det är jobbigt. Men det är också klokt. Och ibland är det rätt. Och i det här fallet så gör Jesus det till den här kvinnan. Jag tänker att vi säkert kan tänka olika nedsättande saker om folk. Vi är ju smarta nog att bara tänka dem och inte säga dem högt. Det är sånt vi använder internet till. Anonymt säga dem högt. Men om vi både kan tänka det och känna det, så kanske vi ibland behöver faktiskt höra det för att våga konfrontera det. Vad leder det här till? Vad blir det med det? Vad blir följden av det här judiska tänkandet som Jesus var uppväxt i? När han på korset dör för var och en av oss, så spränger han alla dessa gränser. Alla dessa mänskligt konstruerade gränser som säger till oss vad vi kan och inte kan göra. Vilka som kan eller inte kan komma nära Gud. Och så säger han, här är vägen öppen. Jag tänker på kvinnan som förebild också. Vi är ju också hedningar, har ni tänkt på det? Vi är ju icke-judar, de allra flesta av oss. Vi har också fått del av Guds underbara välsignelse genom Jesus. Genom att han har sett till oss och genom att han har sagt att det här gäller hela världen. Det här är mer än bara detta. Så vad kan då kvinnan lära oss? Jag tänker att i Markusevangeliet, så vitt jag vet, så finns det bara två gånger som någon kastar sig vid hans fötter. Det är bara två gånger som det sker. Och den ena gången, det är Jairus, en högt uppsatt synagogföreståndare. Och så är det den här kvinnan. Vad har de gemensamt? Vad har de två gemensamt? De är båda två föräldrar. Och de ber båda två på sina knän för sina egna barn. Det enda gången någon så desperat närmar sig Jesus. Jairus, som hade så mycket anseende, och när det beskrivs i Markus 5 och 22 om honom, så kommer han fram och han struntar i allt vad folk tänker. Han struntar i vad folk borde göra. Och så kastar han sig vid Jesu fötter och så ber han honom om hjälp. För hans barn är sjukt. Och han får den hjälpen. Den här kvinnan, hon struntar också i alla konvenanser och alla hur man borde göra. Hon är desperat, men hon är det för det hon älskar mest av allt är hennes barn som lider. Deras kärlek driver dem till Jesus. Och Jesus hjälper dem. Jag tänker på orden i Johannesevangeliets inledning. Från Johannes första kapitel och 12:e vers, där står det så här. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Det är vår Jesus. Det är det han gör. Det är så han öppnar upp och så han säger att detta angår alla. Vi får alla närma oss honom. Med det som tynger oss, med det vi känner desperation inför, med det vi känner glädje och tacksamhet för, men också det vi inte kan vara tysta med, då får vi komma inför honom. För han har gett oss rätten att bli Guds barn. Och den här texten, den vittnar någonting om det ofattbart stora som kommer att ske genom Jesus död och uppståndelse. Han är hela världens frälsare. Och den här kvinnan, hon hjälper oss att se det. Därför är hon sannoliken en förebild. Jag tänker att det är den sortens kärlek som vi kan känna för någon som står oss riktigt nära. Som också Gud bär för oss. Och det är därför han låter oss få vara hans barn. Tänkte ni på det? Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. På samma sätt som Jairus och den här kvinnan älskade sina barn och desperat vädjade för dem, så älskar Jesus oss och vädjar för oss. Vill hjälpa oss, vill finnas där. Vi har inte någon som vi motvilligt behöver övertala, utan han har visat oss en annan väg om att komma till honom. För han har gett oss vägen, sanningen och livet. Amen.